Ett av de stora intressena jag har är superhjältar i alla dess former. Jag läser serietidningar. Jag följer tv-serier med brinnande intresse och jag sedan ett antal år tillbaka så spenderar de biobesök jag får göra per år, försöker portionera ut när det är något, när man får slå sig ner och se en stor röd platta fylla bioduken och se det 6 stycken vita bokstäver som dyker upp. Marvel. En del av er kanske har hört namn som Iron Man, Captain America, Guardians of the Galaxy eller kanske till och med obskyra, i normala fall obskyra karaktärer som Ant-Man. Det är Marvel-hjältar som figurerat både i egna filmer och i det större ensemble-filmer som The Avengers, då det inte längre räcker att de ensamma hjältarna griper in utan hela gänget behöver komma tillsammans för att avvärja ett mycket större hot än tillsammans än vad man individuellt skulle kunna klara av. Marvel är ju inte först på banan med den här typen av superhjältefilmer. Redan 1989 så kunde vi se Michael Keaton som Batman. Ni kommer ihåg den klassiken. Och sen dess har vi ju sett mängder med superhjältar gestaltas på vita duken. Vi har sett Spider-Man och X-Men och Fantastic Four och ja, en massa så här. Men ni som har sett de här filmerna, ni har ju märkt att det är ju någonting mer än bara massa enskilda filmer, utan istället för en massa fristående filmer så har man försökt skapa ett större gemensamt universum där liksom de här figurerna rör sig och är liksom beroende av varandra och ibland så här gästinhopp i varandras filmer, och det finns liksom en röd tråd i händelsen, så det är liksom, förutom de här enskilda filmerna så har vi ett stort liksom filmuniversum där alla de här existerar. Och det gör också att man på något sätt bygger upp en lite långsiktig relation med de här karaktärerna, och man ser med spänning fram emot vad kommer nästa Marvel-film att handla om och hur kommer den knyta in i hela det stora perspektivet. Och man får en slags liksom ett större emotionellt band till de här. Man börjar bry sig om dem och ser liksom att jag känner ju någonting för dem här, trots att de är i högsta grad väldigt fiktiva och alldeles fruktansvärt orealistiska i sina förmågor och allt där. Och nu kanske någon undrar vad poängen med allt det här är. Ska jag bara prata om superhjältar? Och det kanske, snart kommer det kanske någon referens till att Jesus är superhjälten som räddar livet på oss. Eller kanske något annat lite mer fromt. Någon kanske fortfarande är lite nyfiken på vad var det där som skakade om din liksom världsbild eller vardag mitt under de här förberedelserna. Och det var nämligen så att den sista filmtrailern för nästa avsnitt i den här Marvel-sagan släpptes. Captain America Civil War. Och nu plötsligt så allt det här, de här känslomässiga banden och det här som vi har investerat i de här filmerna, helt plötsligt så började det liksom kosta på lite grann. För helt plötsligt så får vi se nu att nu kommer de här hjältarna som tidigare har kämpat tillsammans, kommer det bli en inre konflikt och de kommer ställa sig mot varandra. Och så blir man sådär, men vems lag ska jag heja på? Ska jag vara Team Cap eller ska jag vara Team Iron Man? Eller vad ska jag syssla med nu? Hjälp vad jobbigt. 100 miljoner visningar på YouTube hade trailern. Så här. Massa surv i sociala medier och annat. Det bara slog ner som en bomb här i veckan. Och bloggar på nätet och diskussionsforum, så analyserade man bildruta för bildruta. Och man tittade så här, vad är det där för någonting? Det är en liten suddig grej i bakgrunden. Vad kan det betyda? Men vad kommer detta innebära för framtiden? Och det vi ser där, hur kommer det påverka hela det här universet? Och kommer vi kanske få se någonting av den här karaktären eller den här karaktären? Vad kommer den här traditionsenliga scenen efter eftertexten har rullat? Vad kommer den handla om? Och så fortsätter det, och man har bara spekulerat och dissekerat och gått igenom varje liten så här detalj i detta. Dagens text som vi ska läsa har förstås ingenting i sig med Marvel att göra. Men den texten vi ska läsa, eller framförallt kanske hur vi brukar läsa och tolka den här texten, har ganska mycket med att göra, skulle jag vilja säga. Eller snarare, det har att göra med ett visst beteende. Ett typiskt modernt mänskligt beteende och alldeles för ofta ett modernt kristet beteende. Vi ska läsa från Markus 13 idag. Och vi läser ifrån vers 1. Det kommer bli ett litet break mitt i och sen fortsätter vi ifrån vers 24 tror jag det är. Jag har tappat versnumreringen här, men om ni har Markus 13 där så märker ni när vi hoppar, så får ni leta vidare på fortsättningen. När han, det vill säga när Jesus gick ut från templet, sa en av hans lärjungar: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader. Jesus svarade: Du ser dessa stora byggnadsverk. Här kommer inte att lämnas sten på sten, utan allt ska brytas ner. Och när han satt på Olivberget mitt emot templet och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom, frågade de: Säg oss när detta ska hända och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta? Då sa Jesus till dem: Se upp så att ingen bedrar er. Många ska komma under mitt namn och säga: Det är jag, och de ska bedra många. Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma er. Sånt måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskall på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på födselverkarna. Men i de dagarna, efter all denna nöd, ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens gräns till himlens gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Jag tror att vi har hoppat fram lite här nu, va? När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära utanför dörren. Sannoliken, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utan fadern. Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort. Han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift. Och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er och jag säger till alla, håll er vakna. Vi börjar ju närma oss slutspurten i påskdramat nu. Vi är inte riktigt på upploppet, men vi börjar närma oss sista kurvan i alla fall. Jesus och hans lärjungar har kommit till Jerusalem och hänger sig åt ett tidlöst mänskligt fenomen, turistande. Lantisarna kommer till huvudstaden, lyckligtvis under en period på året då alla lantisar kommer till storstaden, så de slipper sticka ut allt för mycket i mängden. Vi vet inte riktigt vad de gör de här dagarna. De är ju besöker templet uppenbarligen. De kanske har varit på käkat på Benjamins korserpizza där vid hörnet. Eller har de kollat in det märkliga storstadsmodet? Alla vet ju att Jerusalem ligger minst ett år före i alla trender. Man kanske träffar släktingar man aldrig träffat annars, som också är i stan för påskfirandet. Och så bedriver man sightseeing. Och Jerusalem vid den här tiden, 30 år cirka efter Kristus, är ju en fantastisk syn att skåda. Särskilt om man då kommer utifrån landsbygden och inte alls är van vid att se folkmyllret och de här fantastiska byggnaderna. Templet sägs vara en av världens vackraste byggnader, åtminstone den mest imponerande konstruktionen på flera hundra mils radie. Och lärjungarna är ju imponerade förstås. De ser det här fantastiska bygget och det är detaljer inklädda med guld och det är fantastiska hantverk och skulpturer och allt möjligt. Man kan nästan höra dem kippa efter andan när de försöker ta in den här enorma tempelbyggnaden med alla dess utsmyckningar. Och någon av lärjungarna kan ju inte hålla inne med entusiasmen utan försöker få en reaktion där från Jesus, som kanske har gått lite tyst och tittat lite och känt in känslan lite och sett vad folk har för sig. Och så utbrister så här: Mästare, kolla in det här. Det är ju helt galet. Den är ju helt enorm det här. Vilket hus! Och reaktionen kommer från Jesus, men det kanske inte är det man hade väntat sig. Tycker ni det här är imponerande? Det här stället kommer vara en grushög. Det kommer inte vara en enda sten som ligger kvar. Men det var kanske inte riktigt den reaktionen man hade tänkt sig när man liksom går in där och bara: Wow, vilket ställe. Och Jesus bara: Pff, det här kommer inte vara något kvar av det här. Passa på att njuta nu. Liksom så här, lite glädjedödare. Festligheterna är på topp, lärjungarna stortrivs i huvudstaden och Jesus bara så här dödar hela stämningen. Kul kille. Men vad Jesus har sagt verkar gnaga lite på lärjungarna. För när han sen är ensam med sina närmsta och de sitter där på Olivberget mitt emot templet, så kommer de här frågorna: Men vad är det du menar, Jesus? Vad vill du ha sagt med det här? Vad betyder det? När kommer det här att hända? Hur ska det gå till? Det måste ju vara ganska dramatiska händelser som gör att det här praktfulla verket med enorma stenar som man nästan så här funderar över hur hela friden lyckades som transportera dit dem. Det måste ju vara oerhört omvälvande händelser. En stor katastrof som leder till att den här praktfulla byggnaden kan raseras. Och det som följer när Jesus börjar beskriva det här som händer är ju en utläggning som är väldigt starkt präglad av ett väldigt apokalyptiskt bildspråk. Vi kan känna igen det när vi läser vissa av de gammaltestamentliga profeterna om solförmörkelse och månen ska vändas i mörker och det ska bli hungersnöd och det ska bli det ena efter det andra. Jesus säger att falska ledare ska träda upp i hans namn och försöka få folk att följa dem och förleda många. Rykten om krig och nöd ska spridas. Strider och förföljelser ska drabba folket. Och efter all denna nöden då så ska solen förmörkas och månen likaså. Stjärnor ska falla och himlarna ska skakas. Människosonen ska komma på molnen, står det, och sända sina utvalda till jordens alla hörn. Och vi börjar undra, vad menas det här och när händer detta? Jesus säger att det här släktet ska inte förgås innan detta har hänt. Och vid ett annat tillfälle så säger han att ni som står här, många av er kommer inte dö innan ni har sett människosonen komma på skyarna, innan de här händelserna inträffar. Ni kommer fortfarande vara i livet. Och vi undrar då, liksom, vi har ju förstås våra associationer till detta, färgade av hur vi är vana vid att de här texterna ska läsas. Jag kommer lite till det sen. När Markusevangeliet nedtecknades så hade antagligen vissa av de här händelserna som Jesus syftar på redan inträffat eller höll på att inträffa just då. Slutet, så som det upplevdes av de här människorna, hade verkligen kommit. Det här som Jesus beskriver, det här fantastiska byggnaden som ni tittar på, det kommer inte vara de här stenarna kommer inte ligga kvar. Någon gång kring år 70 så inträffar en händelse som är så omvälvande och så fruktansvärd att man knappt kan beskriva det i ord. Jerusalem och Israel hade varit under romersk ockupation under lång tid. Och den här romerska ockupationsmakten gick igenom en omvälvande period i sig då man på ett år hade sett fyra olika kejsare sitta vid makten. Så det är oerhört instabilt och det är kaos och det är maktkamp hit och dit. Och Jerusalem hade i samband med detta belägrats och total misär rådde i staden. Vi kan läsa detta i skildringen när den judiska historikern Josefus har skrivit om detta. Det beskrivs fruktansvärda scener om hur total misär, om hur kaos och desperation och mänsklighet som är på sin totala botten här innanför Jerusalems stadsmurar. Och till slut då så invaderades staden av ockupationsmakterna, templet länsades. Det finns också skildrat hur de bär iväg alla de här skatterna i templet, alla rikedomarna. Och till slut bara jämna hela byggnaden med marken. Vi vet ju idag hur mycket som är kvar av tempelbyggnaden i Jerusalem. Så det som Jesus beskriver här och de här situationerna, hur krigslarm och hur nöd, allt det här ska drabba. Det är som om tiden, den hela tidsåldern, hela historien har nått sin kulmen på något sätt. Det här måste vara tidens slut. Vi vet ju att tiden slutar inte där. Det var ju inte historiens punkt. Det fortsatte ju. Livet fortsatte. Vi är här idag. Men när man skriver om sån här, när Jesus använder det här språket, han använder de här apokalyptiska, det här bildspråket. Man undrar, var det bara detta? Var det inte någonting mer då? Vad betydde allt det här då? Varför skulle det här, varför gjorde Jesus en stor grej av att det här templet skulle rasas? När Jesus pratar om det, så när han skriver om detta så antyder det ju omvälvningar som är på nästan kosmisk nivå. Han säger att himlen själv ska liksom skakas i sina grundvalar. Det är ju inte en, när Jesus pratar om solförmörkelse och att månen ska förmörkas och stjärnor ska falla, så det är klart att för människorna som levde den här tiden och fick uppleva templets förstörelse och det här kaoset som uppstod i Jerusalem och människor fick fly för sina liv, för dem var det kanske omvälvande. Men jag tror att Jesus tar i riktigt ifrån knäna här när han försöker beskriva vad det som händer, för det är någonting mer än bara det här som händer där och då rent fysiskt. Och vi har lite antydningar till det i senare i Markusevangeliet, när Jesus i Markus 14:58 så kan vi läsa om Jesus säger att templet ska rivas ner, men tre dagar senare ska det byggas upp igen. Men det hände ju inte. Templet raserades ju om en långt senare. Men det han förutspår där, han säger att templet ska byggas upp igen 3 dagar senare. Och när vi hör 3 dagar så finns det bara en sak vi associerar till, eller hur? Och det är ju Jesu död och uppståndelse. Och jag tror att i den här beskrivningen som Jesus gör av det som skulle hända så ligger det någonting mer. Vi läser om hur människosonen ska komma på skyarna. Det där associerar vi ju kanske inte med död och förintelse och katastrof och folk som lider nöd. Utan vi kan se hur på något sätt efter allt det här, eller i samband med detta, så sker också någonting triumferande. Vi får se människosonen komma på skyarna. Vi får se hur han sänder ut sina budbärare till alla världens hörn. Och det som beskrivs, det är på ett sätt tidens slut. Men inte historiens slut, utan slut på en tidsålder, slut på en epok. För när templet raseras så är det på något sätt sista konsekvensen av vad det Jesus gör. Nämligen att han sätter punkt för den gamla tidsåldern. Han sätter punkt för tiden för den prästerliga tempeltjänsten. För offrandet, då vissa utvalda, någon enstaka person en gång per år fick tillträde till Gud. Och den stora massan fick inte det. Utan det är en ny tid som träder in. Och det som händer det är som kosmiska liksom omvälvningar. Det är ett helt ny tid som inträder. Himlen själv skakar i sina grundvalar. Jesus river förlåten. Jesus sonar mänsklighetens synd en gång för alla. Vägen till Gud är nu öppen. Templet och dess tjänst finns inte mer. Jesus själv är templet. Jesus själv är vägen till Gud. Och visst, när vi läser den här texten, och det jag vill komma till är lite att när vi har läst den här texten historiskt sett, många av oss i alla fall, så tänker vi att det här är någonting som ska komma, det här är någonting som kommer senare. Och vi väntar ju på Jesu ankomst, vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka, på att han ska fullborda det verk som han har påbörjat. Men det är inte vad den här texten specifikt handlar om, och det är inte vad vår tid och vårt engagemang ska upptas av. Många av er minns säkert de här magiska sommarnätterna 1994 när Sverige knep bronset i fotbolls-VM. Kanske minns den här euforiska känslan av att få vara med om någonting historiskt, någonting fantastiskt. Tänk att vi fick vara med här. Man minns liksom, jag minns vad jag var när man satt uppe på nätterna den här sommaren och tittade. Och känslan liksom, man kände samhörighet med hela svenska folket och allting. Det är liksom så här, vi fick vara med om någonting. I den här kollektiva stoltheten att få vara del av någonting större. Att få vara med under en betydelsefull tidsperiod. Tänk att vi fick vara med och uppleva det här fantastiska. Och det kanske är något sånt som har gjort den här känslan och den här önskan att få vara med om någonting stort och någonting betydelsefullt som gör att kristna under så många perioder under historien och kanske framförallt, kanske inte så mycket nu, men går vi några år tillbaka så tror jag att många kristna var väldigt upptagna med det här fascinationen av de här apokalyptiska berättelserna där tänk liksom, man försöker tolka in saker, vad betyder detta? Tänk om det här är den sista tiden och tänk om vi är den här sista generationen som får vara med om allt detta. Tänk om vi får vara med när Jesus kommer åter. Och så sitter vi där och så analyserar vi vår filmtrailer för att ta reda på vad den här suddiga symbolen på väggen där i bakgrunden betyder. Eller med den här siluetten bakom den här frostade glasdörren vi ser svepa förbi snabbt. Eller, och vad innebär det? Vi analyserar och vi spekulerar och vi analyserar lite till. Och vi vill ju veta allt. Men skaparen, regissören har andra planer för oss. Regissören vill att vi ska ta din popcornbunke, gå in och sätta dig i salongen. Vänta på att ljuset ska dimmas ner och de här 6 vita bokstäverna på den röda plattan ska visas på skärmen framför dig. Det kommer vara mängder med överraskningar. Det kommer vara mängder med upplevelser som du inte hade en aning om när du satt där och analyserade och dissekerade och petade i alla detaljerna. Tanken är att vi ska få sitta ner, vi ska få njuta av någonting, vi ska få uppleva någonting och känna wow, tänk att jag får leva här och nu när du kliver ut ur den här biosalongen. För vi kallade hit, här och nu, idag, till vår tid. till platsen där vi är. Utsända av människosonen till jordens alla hörn för att sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus. Det är vad vi kallar det till. Inte till att fastna i detaljer och analyser och bli så upptagna med att försöka tolka och förstå. Men tänk om det betyder det här. Och vad betyder de här små detaljerna? Det finns en tid kanske för det, men framförallt är vi kallade att leva här och nu. Ta tillvara på den tid som vi har fått här och gå ut till jordens ände, utsända av Jesus Kristus själv. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att en ny tidsålder har inträffat. Tack att vi får leva i den nya tiden. Tack att vi får leva i den tid och du, Herre, har banat väg till Gud själv. Tack för att templet, så praktfullt och så fantastiskt och magnifikt som det än var, så är det inte längre den enda vägen till Gud. Utan du, Jesus Kristus, har öppnat den vägen. Och tack för att du har kallat oss att leva i gemenskap med dig och i gemenskap med Gud själv. Tack för att du har sänt oss. Tack för att du, Herre, har kommit på skyarna och du har sänt oss ut i den här världen för att samla människor till ditt bord. För att samla människor till gemenskap med dig, Herre. Tack för att du har kallat oss till den här tiden, till att leva här och nu. Herre, vi vet inte när du kommer. Du säger ju själv att vi vet inte stunden. Du själv vet inte ens stunden när det är dags, när du ska komma åter, Herre, och fullborda det som du har påbörjat. Men vi vet, Herre, att du har kallat oss att tjäna dig, att vandra dina fotspår, att leva i efterföljelse här och nu. Det kanske är så att vi är en generation som bara ska hålla lågan brinnande, att bara hålla liv och blåsa liv i det som i en glöd som håller på att slockna. Det kanske är vår kallelse, eller så är det vår tid. Vi vet inte, du kanske kommer imorgon, du kanske kommer om 1000 år. Men hjälp oss här att inte stirra oss blinda på dagen och stunden eller försöka sitta där och gräva och analysera och dissekera saker och ting som händer runt omkring oss, utan hjälp oss att som kallade av dig få verkligen leva i tjänst för dig och för ditt rike här i vår tid och arbeta troget tills dess du kommer, Herre. I Jesu namn. Amen.